Du lyssnar på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herren vare med er. Låt oss be. Herre, jag har så ofta genomlevt fastetiden utan att egentligen vara med. Visa vad jag ska försaka. Säg vad jag ska avstå åt min nästa. Låt mig denna tid verkligen be för alla människor i nöd. Och ge mig nåd att få följa någon åtminstone ett stycke på hennes lidandes väg. Låt mig stava på hemligheten att det som skedde på korset skedde för mig. Amen. Vi ska då läsa från vecka 6 på Matteus-serien. Nu har ni, jag läser från Folkbibeln, ni har, kan följa med i psalmböckerna, men då har ni Bibel 2000 i psalmböckerna, Matteus-serien. Då lyssnar vi till det heliga evangeliet från Matteus 27, vers 1-31. Tidigt på morgonen tog alla överste prästerna och folkets äldste sitt beslut att de skulle döda Jesus. De band honom, förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus, ståthållaren. Men när Judas som hade förrått honom såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till överste prästerna och det äldste och sade: jag har syndat och förrått oskyldigt blod. De svarade: vad rör det oss? Det får du ta ansvar för. Då kastade han in silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han bort och hängde sig. Överste prästerna tog mynten och sa: det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar. De tog ett beslut att för pengarna köpa krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åken än idag för blodsåken. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: och jag tog de 30 silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats. Och jag gav dem som betalning för krukmakaråken, så som Herren hade befallt mig. Jesus ställdes nu inför ståthållaren. Denne frågade honom: så du är judarnas kung? Jesus svarade: du själv säger det. Och när överste prästen och det äldste anklagade honom svarade han inte. Då sade Pilatus till honom: hör du inte hur mycket de anklagar dig för? Men Jesus svarade honom inte på en enda fråga. Och ståthållaren var djupt förundrad. Vid högtiden brukade ståthållaren fria en fånge, en som de själva önskade. Just då hade en man, en beryktad fånge som hette Barabbas. När de nu var samlade frågade Pilatus dem: vem vill ni att jag ska frige åt er, Barabbas eller Jesus som kallas Messias? Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom. Medan Pilatus satt på domarsätet sände hans hustru bud till honom: du ska inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. I natt var jag svårt plågad i en dröm för hans skull. Men överste prästen och det äldste övertalade folket att kräva att få Barabbas fri och att Jesus skulle dödas. När ståthållaren frågade dem: vem av de två vill ni jag ska frige åt er? Då svarade de: Barabbas. Pilatus frågade dem: vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias? Alla svarade: korsfäst honom. Han frågade: vad har han då gjort för ont? Men det skrek ännu högre: korsfäst honom. När Pilatus såg att inget hjälpte utan oron bara ökade, tog han vatten och tvådde sina händer inför folket och sade: jag är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för. Allt folket svarade: låt hans blod komma över oss och över våra barn. Då frigav han Barabbas åt dem, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Därefter tog ståthållarens soldater med sig Jesus in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan runt honom. De drog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatmantel, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i hans högra hand. Sen böjde de knä inför honom och hånade honom och sade: leve judarnas kung. Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. När de hade hånat honom tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästas. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I Jesu namn. Det är ju en oerhört märklig text som vi stannar inför. Jesus som är Messias blir korsfäst, avrättad på ett alldeles avskyvärt sätt. Och så är det så märkligt att Paulus i första Korintierbrevet 1 säger att korset är Guds kraft. Det är en stötesten för många, men det är Guds kraft i räddning. Korset som var ett förfärligt avrättningsredskap. Och det är ju väldigt svårt för oss att tänka oss in i det, eftersom vi är så vana vid det, de flesta av oss. Men vi skulle kunna motsvara det, säga att det motsvarar en elektrisk stol eller något liknande. Eller en giljotin. Det är ungefär den symbolen som står där. Ändå är det så konstigt. Det har blivit ett segertecken. Och när vi står där inför korset så kan man ha olika perspektiv. Jag ska ta som ämne här: inför korset kan våra ögon öppnas. Och då vill jag ta fram först två mord som vi får se. Vi får faktiskt se två mord. Avrättandet av Jesus, fast han har inte dött än i den här texten, så är det ju ett justitiemord utan dess like. Men det har med sig två förödande mord som också berör oss. Det första är mordet på sanningen. Jesus döms orättvist. Pilatus inser det, men han vågar inte för trycket backa undan. Och Matteus säger att det är av avund som han inser att det är av avund som fariserna vill att Jesus och de skriftlärde vill att Jesus ska dödas. Men vad är det som hotas? Jo, det är en ledande position för de fariserna och de skriftlärda. De ville ju ändå vara de ledande i folket. Kanske ville de rädda folket från ockupationsmakten, att han skulle ta för sig än mer. Det vet vi inte. Men Pilatus position är hotad. För de trycker på och säger: om du inte gör så är du inte kejsarens vän. Och Pilatus hade redan förgripit sig eller gått för hårt fram. Så att det fanns ett tryck som han kände. Det hade varit upplopp och annat där han hade gått väldigt hårt fram. Sen får han en hälsning från sin fru. Det kommer liksom en dröm. Och han har en förnimmelse av någonting. Hon var släkt med Augustus, har jag läst. Och hon var kanske anledningen till att Pilatus hade fått den här positionen. Men det kan vara så här att vi gör någonting eller vet med oss någonting. Det här är inte riktigt rätt. Och så blir det någonting som smyger sig in här och som talar till oss. Men vi vill inte lyssna. Ni minns hur det var med Farao i Egypten. Det var ju ändå märkligt, de första gångerna, de första plågorna, så står det att Farao stängde sitt hjärta. Men i de sista plågorna så har Gud förhärdat hans hjärta. Det fanns en möjlighet för Pilatus att lyssna. Han stängde sitt hjärta mer och mer. Och så var det stängt. Och han avrättar Guds son. Och nu kan vi få ta det till oss att det är det som kan vara så farligt med sanningen. Vi kan känna och erfara att detta är inte rätt, detta, eller detta är sant. Men så drar vi igen dörrarna kring vårt hjärta eller vårt samvete. För de ledande judarna och överste prästerna var Jesus ett hot. De var ju avundsjuka, men han hade ju fått en väldig position bland folket. Det var upprörande. Han var ett hot religiöst. Han sa ju sig vara Messias. Det kunde han inte per definition vara. De var ju måna om att det skulle bli rätt, att läran skulle vara rätt. Men så fanns det här, som också vi kan erfara. Det är någon som hotar att ta kommandot i mitt liv. Jag ser det som ett hot, därför jag inser inte. Om detta är världens frälsare, om detta är Gud själv, så är det underbart om man håller i tömmarna. Men är det jag som ska hålla i tömmarna, det vill jag och jag tror att det är det rätta. Så tänker vi i allmänhet: vem sitter på min tron? Vem är det som styr? Det kan vara vem får mitt hjärta. Den som får mitt hjärta, där kan jag ibland offra väldigt mycket, till och med sanningen, för att jag vill få som jag vill. Och i det här fallet får mitt hjärta mig själv. Det är det viktigaste, att jag får som jag vill ha det. Judas, han hade sålt Jesus för pengar. Slutet med hans sveken vän. I vårt samhälle är ju materialismen ett reellt hot. Det kan ha varit så att han verkligen ville väl. Att han ville egentligen att Jesus skulle, det finns ju de som tänker att Jesus skulle visa sin makt nu. Och att Judas hoppades det. Men vi märker ju att Judas hade gjort sig hård. Och materialismen, det började ju med att han tog från den gemensamma kassan. Det slutar med att han säljer en frälsare. Han säljer Jesus, Guds son. Materialismen är också en frestelse. Så att vårt hjärta kan stänga oss. Vi kan stänga oss för Jesus, för sanningen. Så sanningen, det kan vara någonting som mördas. Här är det så att man tystar sanningen i alla fall. Och hur kunde man möta det då? Vi kan göra som Pilatus, vad gjorde han? Han tvådde sina händer. Han försökte få att de skulle satsa på Barabbas och Jesus skulle gå fri. Han gjorde allt som stod i hans makt, tyckte han. Men att två sina händer när han har prövat allt, det renar inte mitt hjärta. Att två mina händer när jag har prövat allt, det renar inte mitt hjärta. Det går inte, för de är smutsiga, händerna. Och vattnet kan inte rena mitt innersta, mitt hjärta. Judas, han såg ingen utväg. Han löpte linan ut och tog sitt liv. Han dränkte sig i sin skuld och förtvivlan. Men Gud vill ju rädda en frälsare, och Jesus sa det, rädda en syndare. Och Jesus sa ju det till Judas i Johannes evangeliet, att han räckte ut handen åt honom. Men Judas gick, och det ser vi i alla evangelierna. De ledande, hur gör de? Jo, de kompenserar sin synd med att köpa en begravningsplats. Det är så de löser det. Och ibland är det så att vi vet att vi gör fel. Och så försöker vi köpa oss fria. Vi kompenserar det vi har gjort. Ni minns kanske alla i Stengrunden. Gunnar Schenstedt heter han. När han som barn hade slagit sönder en jättestor fin skål. Han ville aldrig erkänna att han gjorde det. Ingen klev fram när de frågade vem slog sönder den. Så började granen brinna mitt under julen. Han rusar in, en ung pojke, och räddar hela huset genom att ta granen när det brann. Slängde ut den och så stoppade han ett sådant. Alla prisade honom, utom hans farmor. För hans farmor visste. Han gjorde fel, men han ville inte erkänna det. Han ville komma förbi att erkänna sin synd och på så sätt kompensera det han hade gjort och försöka bli rättfärdig. Men det blir man inte. Vi kanske kan känna igen det här. Vi kan döva vårt samvete. Vi kanske tvår våra händer. Vi ger upp i förtvivlan. Vi kanske försöker kompensera utan omvändelse. Och det tror jag kan vara en stor fara. Så det är det första mordet, mordet på sanningen. Det andra mordet är mordet på kärleken. För de dödar Jesus, kärlekens källa. Han är kärleken för kroppsliga. Han handlar i kärlek. Han möter på allt sätt. Vännen svek, det är komplotter och intriger. Jesus står där som, han har kontroll över hela situationen. Han är alldeles lugn. Mitt i allt detta svåra, det är klart det gjorde ont, allt han utstod. Och ändå står han där, alldeles trygg och säker, viss i sin faders kärlek. Kärleken möts av avund, av ondska, och den kulminerar i korsfäst honom. Alla vi som har gått i klasser där det har varit jobbigt kan ibland ha varit med om det. Inte så att de ropade korsfäst, men så att man blev utestängd ur gemenskapen. Finns det någon väg tillbaka? Vår synd, våra mord på kärleken och på sanningen. Det blir liksom piskrapp. Och de driver in spikarna i Jesu kors. När Jesus spikas upp. För det är vi som har burit på det. Och vi som har har orsakat den här skulden som han bär. Att döda kärleken, det är att trampa på den som Gud har skapat till sin avbild. Vi kallar det att älska varandra. Vi kallar det att älska människor. Varje människa är från början skapade till Guds avbild och har en kallelse att vara det. Vi har ett adelsmärke med oss. Jesus, han engagerar sig i det. Han blir en sån människa som alla mobbar. Han blir en människa som dör. Han tiger. Och det är det vi strax ska stanna inför som avslutning. Han kommer för att möta våra svek, vår kärlekslöshet, vår feghet och lögn. Och då kommer det, om det första var att vi ser två mord. Mordet på sanningen och mordet på kärleken. Så är det andra att vi ser en frälsare. Och det är ju detta som är därför vi läser det gång på nytt. Och den här frälsaren, han öppnar våra ögon så vi ser. Det första är att han öppnar våra ögon för sanningen. Han är Messias. Han är den levande guden. Men han är det inte på det sätt som vi hade tänkt. Eller som samtiden tänkte. Han är en Messias som tiger när anklagelserna kommer. Varför? Jo, därför att han är den som bär världens synd. Och det som händer där är någonting som händer inför Gud, Fadern i himlen. Det är en rättegång på ett sätt. Ytligt. Ett mord. Men på djupaste sättet. En dom som drabbar hela mänskligheten. Men han som Gud och människa kan samla ihop det och bära på det. Vi avslöjas alla i vår ynkedom i sådana här situationer. Vi teg när vi skulle talat. Vi intrigerade och förtalade. Vi var högmodiga och avundsjuka. Vi försökte gottgöra det vi gjort fel och trodde att det skulle räcka. Vi försökte dämpa anklagelsen på så sätt. Vi kanske offrade sanningen för pengar, makt, ära, fördelar. Hörde ni folkets rop? Hans blod må komma över våra egna huvuden. Det var en dom, men det var också en hälsning. För det är det blodet som kommer över oss och som gör att han som världens frälsare säger sanningen: frid var med er. Det är därför han kan förlåta oss, för att han bar det som vi skulle burit. Profetierna, sanningen om honom som skulle offras, öppnade en väg för oss. Därför teg han. Och vi får ge Gud rätt, men vi behöver inte förtvivla som Judas. Hans blod, Guds Jesu blod, kommer över våra huvuden som ett försoningsblod. Han gick där istället för mig. Han är offret för alla lögner, för allt falskt spel. Och därför finns det en ny början. Det är detta som är så underbart unikt att korset säger. Det är ett vändkors. Det finns en ny början. För mig, varje morgon, varje dag. För dig och för oss med våra liv, hur det än ser ut. Det andra som han gör, han öppnar våra ögon för sanningen. Sanningen att det finns en frälsare. Men han också öppnar också våra hjärtan för sin kärlek. Och det blir så tydligt illustrerat i Barabbas. Ni ser Barabbas där. Han har begått mord, får vi höra. I Lukas evangeliet så står det att han har mördat. Han har gjort uppror. Han är en jobbig typ. Han står där och ställs mot en ände som är helt igenom sann och utan synd. Och folket väljer honom som att gå fri. Och Jesus döms. Men vi är Barabbas. Barabbas står ju för Faderns son. Och vi är ju skapade av Gud. Vi är egentligen på skapelseplanet är vi alla Guds barn. Även om vi har avfallit genom vår synd. Men nu får en annan gå i vårt ställe. Faderns son, Jesus, som fick höra den är min älskade son vid dopet. Det är han som går istället. Och Faderns son och dotter, du och jag, går fria. Detta är den underbara hälsningen. Vi har drivit in spikarna i Jesu kropp genom våra synder. Men han har gått till vårt ställe och öppnat en dörr. Jesus teg för han ville bära mitt elände och ditt elände. Jesus tog domsblodet över sig. Och ni vet hur det är i Johannes 3 står, säger Jesus, eller Johannes skriver att människosonen ska upphöjas och när han har blivit upphöjd ska han dra alla till sig. Vad är det då som händer? Jo, då anknyts till kopparormen. När den hänger där på en stång och när Israels folk i fjärde Mosebok 21 blir ormbitna så räcker det för dem med att se på kopparormen så blir de helade när de har blivit ormbitna. Nu är Jesus denna upphöjda kopparorm. Han har öppnat en dörr så att det räcker med att se på honom. Det, se är en omskrivning för tro. När jag ser på honom så får jag del av hans helande kraft som säger: dina synder är förlåtna. Du är faderns son. Du är mitt älskade barn. Du får en plats vid mitt hjärta. Vi blir helade, får evigt liv. Syndernas förlåtelse, liv och salighet. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här berättelsen som Bengt Pojanen berättar i en av sina böcker. Om, jag vet inte om det är en skröna eller om det är sant. Men han berättar då att han blir kallad av en person och får åka häst och släde ut till en liten öde, ett hus inne, långt in i skogen. Och när han kommer dit och kommer in så sitter en man som ser vansinnig ut. Och han känner hela huset darrar och han är oerhört upprörd, den här mannen. Och sen tar han fram en kniv och så smäller han den i bordet och så säger han: finns det nåd för en som har dräpt? Och Bengt Pojanen, som om det är han själv eller prästen, säger då: ja, i Jesu namn och blod så finns det förlåtelse. Så säger han det en gång till: finns det nåd för en som har dräpt? Ja, i Jesu Kristi namn och blod finns det nåd och förlåtelse. Plötsligt möts mannen av en frid som han inte hade innan. Jag vet inte om den är sann, den här berättelsen, eller en skröna, men den är uppbygglig. Det finns nåd för en som har dräpt sanningen. Det finns nåd för en som har dräpt kärleken. Det finns nåd för Jesus Kristus har gått till vårt ställe. Så får vi lyssna på det här ordet nu under påsktiden, passionsveckan. Dessa hälsningar som egentligen är livets vatten som vi kan leva av. Vi får ta till det och vi får det som en gratis gåva. Som Barabbas fick höra: fängelset öppnades. Du är fri, Barabbas. En annan gick i ditt ställe. Vilken framtid. Vilket hopp vi kan få ha. Amen.